Podplay.
Det är den 26 januari 2023. Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde. Jag heter John Wilander Lambrell.
Klara Doktorow.
Ja, välkomna ska ni vara till den här torsdagen, och ni vet ju vad torsdag innebär. Det innebär krim i stora lass, men även lite annat kul. Jag tror att Klara har en skylt som hon tycker är rolig, som ju passar då, antar jag, perfekt in i,
Jan.
I ditt koncept, veckans skylt, eller hur?
Varför låter det lite som att du är liksom lite praktikant på god kväll nu när du pratar? Var det där från manuskorten?
Nej, men jag är lite, du får ursäkta mig, jag är lite snurrig i huvudet här, för jag satt precis innan vi skulle börja spela in här och skulle boka då en frisörtid. Jag kommer ju hem här, jag ska resa hem imorgon då, och ja, men håret har blivit lite långt och då vill jag ha jag behöver inte motivera varför jag ska klippa mig. Och men nej, kommer det... ihåg nej det behöver, man, folk vet varför man klipper sig, det vet jag inte varför jag går inne på. Men, ja. Kommer du ihåg mitt problem med min frisörsalong? Jag pratade om det här, tror jag, för något år sedan. Creative Heads heter min frisörsalong, det ligger där jag bor. Men de ville liksom inte riktigt ha mig som kund, och de vill väl fortfarande inte det, tror jag.
Nej.
Minns du när jag pratade om det här?
De bokar om dina tider hela tiden.
Men det följde alltid samma mönster. Det var först att jag skickade iväg en bokning då online. Så fick jag direkt ett sms från något nummer som sa så här: hej, kan du komma en timme senare idag? Samma dag som frisörtiden. Och då tänkte jag, en timme senare, ja visst, liksom lite jobbigt. Men, och sen nästa gång jag skulle klippa mig, så samma sms, fast lite annorlunda då. Kan du komma 2 timmar senare? Och då tänkte jag, vad fan håller ni på med? Och då tänkte jag, vad är det här för någonting då? Och sen vid nästa bokning, och det här är ju helt sant alltså, så skrev de då, hej, du har ju en frisörtid idag. Skulle du kunna komma imorgon istället? Och då tänkte jag, fan, byta dag. Men sen då, sista droppen då, som ju kanske aldrig riktigt blev den sista droppen, men som jag kände då i alla fall, det var ju då att när jag bokade en frisörtid igen, samma procedur, det kom ett sms samma dag: hej, kan du komma till vår andra salong på Södermalm istället?
Ja,
men det var liksom, de vill inte ha mig som kund. Men då tänkte jag nu när jag skulle...
Man har ju sin salong som man gillar att gå till, och som är på en plats som är typ nära där man bor, eller liksom så här, som är praktiskt där att ta sig till, vad det nu kan vara. Då vill man ju inte bara gå till en annan salong. Det är ju sinnessjukt.
Ja, men jag vill ju gå till den här salongen, men de vill ju skicka mig liksom runt halva jorden istället. Men då tänkte jag, nu ska jag ge dem en chans till. Och det som dök upp då i den nya uppdaterade bokningsformuläret gjorde att jag tänkte, fan, allt är förlåtet, Creative Heads. För det här nya bokningsformuläret innehöll en liten så, en kort mening och en liten sån plupp man kunde kryssa i. Vill du veta vad det var, Klara?
Ja.
Man kan alltså kryssa i när man bokar frisörtid på Creative Heads salonger: tyst behandling.
Oh.
Nej, men förstår du?
Gud.
Tyst behandling.
Det är typ det enda jag vill ha.
Nej, men förstår du? Alltså, frisören håller tyst. Jag håller tyst. Alltså, inget mer får du någon semester i år. Jobbar du eller pluggar du eller inget mer sånt. Utan lugn och ro.
Nej, men gud.
Ingen mer påtvingad konversation som ingen av oss vill ha. Frisören tror ju att jag vill ha det. Alltså att jag betalar för det, för att en massa andra snackepåsar använder sina frisörer som terapeuter. Så de har ju liksom blivit vana med det. Mm. Så det är väldigt skönt. Men så, Creative Heads, det är okej att ni inte verkar vilja ha mig som kund. Så länge jag får sitta i en frisörstol och få ha det lugnt och skönt, så är jag nöjd. Men sen tänkte jag, vad fan, jag kan ju inte kryssa i den här tyst behandling.
Varför det?
Jag vill ju det av hela min kropp. Men förstå sen när jag kommer in på salongen, och då den här människan då som tar upp min bokning i datorn ser ju att jag har kryssat i det här. Det är liksom som att du går fram till henne eller honom och säger, du ska hålla käft idag. Ja, men förstår du?
Men jag förstår precis, men jag önskar ju att jag hade kunnat klicka i den där tyst behandling, för jag har ju inte varit hos frisören på flera år på grund av att jag inte klarar av när de pratar med mig. Och jag är kanske lite skärd också av när jag senast var på just Creative Heads, och jag tror att det var exakt den salongen du brukar gå till på Odengatan. Jag hade absolut inte en tyst behandling, och så mitt i allting så säger hon till mig, du, kan du komma med här och gå bakom skynket? Och så tänkte jag, vad fan ska hon göra nu? Alltså så här, vad händer här? Det var jättesuspekt. Och så kommer jag bakom skynket och så säger han så här, du har löss. Och Sen så fick hon tvätta mitt hår och så fick jag gå därifrån. Hon sa, det ligger ett apotek vägg i vägg så du kan fixa lusmedel och kam. Det var så jävla
alltså hon gav dig en, alltså som att du fick en klamydia-diagnos nästan.
Ja, det var lite så det kändes, fast klamydia på huvudet, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Hela huvudet fullt.
Jo, jag förstår. Ja, vi får se. Men jag vill inte gå in och säga, vi får se hur det blir med det där. Skitsamma. Resten av appen ska gå här i krimteckning. Jag såg att du var ute, Klara, på någon slags mordvandring i Visby, på tal om krim häromdagen. Vad var det? Du gick och pekade på olika byggnader. Du filmade in i folks hus och sa, här har det begåtts mord.
Jag gjorde det.
Jag vet inte om en polis, någon ringde polisen.
Jag har haft en återkommande dröm om att det har mördats någon på bakgården på grannhuset där jag växte upp, och sen så gick jag förbi där nu och så såg jag att jag ser ju liksom rakt in på den gården. Tänk om jag faktiskt såg ett mord begås när jag var liten. Det hade ju varit smaskigt, men jag tror inte att det är någon som har dött, och det har alltid varit en gammal tant som bor i det där huset. Ja, vem vet?
Ja, spännande. Det är ju återigen då på tal om krim. Snart är det ju, vet du vilken månad det är nästa månad?
Det är februari.
Februari, och den månaden är känd för...
Nej, ska du prata Palme igen?
Ja, men den känner för mycket grejer också. Men det är också 37 år den 28 februari sedan Olof Palme dog. Och jag tänkte då, jag har inte stämt av det här med någon annan på redaktionen, eller dig eller Messiah, men jag tänkte att vi ägnar väl såklart hela februari, alla krimmånar, alla torsdagar, åt Palme.
Va? Alltså, ja. Hela februari, ska vi bara prata Palme?
Ja, men inte hela, inte alltså att jag börjar första februari och sen pratar hela februari ut, utan det är ju liksom, ja, vad är det, fyra krimmånader, tre eller fyra, som då fokuserar vi på Palme på de olika spåren, och jag ska då en gång för alla förklara varför det inte var Skandiamannen som mördade Palme. Så det ser vi ju fram emot allihopa, speciellt jag. Och
ja, men jag håller med. Du gör det bra med inlevelse, så att det här, det kommer att bli bra.
Ja, sen en liten, innan vi går in på dagens stora fall, så har jag en... Jag måste nästan triggervarna för det här, för att det är så jävla obehagligt och ovanligt, om det här stämmer, ska sägas då. Vi har ju pratat rätt mycket om studentmorden i Idaho, som är på väg att få sin lösning då. Det verkar ju som att gärningsmannen är gripen. Han heter Brian Koberger. Det har fått DNA-träffar och annat på honom då, som mördade de här fyra studenterna i Idaho i deras studentbostad då, en natt i november. Och det är som det alltid gör då när någon är gripen och det börjar liksom gå mot rättegång, så ja, slinker det ju ut grejer. Det liksom läcker ut grejer från utredningen då, och då har en källa inom då polisen sagt till tidningen People att den här Brian Koberger då hade skickat meddelanden, Instagram-meddelanden, till en av de här tjejerna som blev ett offer då för honom, som han mördade. Och han hade då skickat "Hey, how are you?" Ett ganska vanligt meddelande, men han hade skickat det igen och igen. Och igen, och igen, och igen. Och det här tänker jag att vissa människor känner igen. Att det är någon dåre som håller på DM:ar en hela tiden, trots att man inte svarar. Känner du igen det?
Nej, jag har flera sådana där som liksom inte ger sig och som skickar samma. Men det blir ju jätteobehagligt i ljuset av det här.
Ja, och det, men jag har aldrig hört talas om att en mördare har gjort det. Vi tar det här med nypa salt. Det är liksom en källa då inom polisen som har sagt det anonymt. Så vi vet ju inte. Men just det här att man... Det vill man inte... Det var därför jag ville triggervarna. Det vill man inte riktigt tänka. Att man vill tänka att de här konstiga människorna som skickar en massa meddelanden är rätt harmlösa. Men i det här fallet då så verkar det ju... Så var det ju inte så. Väldigt obehagligt, såklart. Så att... Jag vet inte vad medskicket där är, att alla som har fått sådana meddelanden, vilket jag tänker att alla har, om någon dåre, så vill man ju egentligen inte tänka att den dåren kan liksom mörda en till slut. Men, för det är väldigt ovanligt, jag har aldrig talat om det tidigare.
Nej, nej, verkligen inte.
Inte att en främling gör så, okej, att en partner eller så här håller på att höra av sig en massa, men inte att en främling går från att terrorisera på ditt igen till att mörda.
Du tycker inte att det är jättekonstigt att Johanna skulle skriva "Hey, how are you?" 25 000 gånger på rad?
Jo, men jag menar bara att...
Det skulle ge mig the creeps, men...
Jag menar bara, det är vanligare att folk hör, alltså en partner eller ett ex eller sådär, hör av sig en massa gånger utan att man svarar, och sen leder det till mord. Medan att det är en komplett främling som gör det, det är liksom jätteovanligt. Jag har inte hört talas om det.
Okej, det var så du minns. Nu hänger jag med. Ja.
Nu då går vi till dagens fall.
Krimmorgon.
Ja, och idag blir det alltså ett Thailands mord. För den palmkantade ön Koh Tao är 26 kvadratkilometer stor och plaskar stillsamt i Thailandsviken och har fått sitt namn från de många havssköldpaddor som bor på dess stränder. Vita sandstränder skyddade av branta klippor, 300 dagars sol om året. Det ger väl ett löfte då om långa, härliga, slappa eftermiddagar för de som åker dit. Men för oss true crimeare är den ju också känd som något annat tyvärr. Den är nämligen hemvist för de så kallade Koh Tao Murders. Har du hört talas om de här, Klara?
Nej, faktiskt aldrig. Jag har väldigt dålig koll på mord i Asien, inser jag nu. Man tittar ju mest mot USA faktiskt. Och Sydamerika finns ju ett par riktigt gräsliga fall också.
Ja, och jag vill liksom redan nu lite grann be om ursäkt för att det mordet jag då tar upp är inte på thailändare utan det är då på två britter. Men ja, det är tyvärr så det är, och googlar man på Thailand Murder så är det här som dyker upp. Och jag tror också att det säger någonting om landet och turismen också. Så det är därför tycker jag det är lite intressant att prata om det här. Det ska bli intressant att se vad du tror också, Klara. För Hannah Witheridge och David Miller var 23 och 24 år gamla från England. Båda var studenter och befann sig i september 2014 på en backpackingresa runt Thailand. Hanna pluggade för att bli språklärare och David till civilingenjör. David reste runt i Sydostasien i flera länder med två vänner och hade kommit till Thailand en månad tidigare. Hanna reste i sin tur med tre vänner och David och hon träffades på hotellet i Koh Tao som de båda bodde på. De kände alltså inte varandra sedan tidigare. Ja, men vanlig grej, man bor med några andra kanske från samma land och så går man ut och tar en öl och lär känna varandra liksom, på det sättet. Och klockan 5 på morgonen den 15 september 2014 så hittades två kroppar på stranden Sairi på Koh Tao. Och det var de brittiska turisterna Hannah Witheridge och David Miller, och de hade då varit döda i några timmar. David och Hannah sågs för sista gången på en bar kvällen innan där de var tillsammans med cirka 50 andra gäster, de flesta turister. Och de sågs lämna den här baren tillsammans vid 1-tiden på natten. Deras kroppar hittades av en gästarbetare som höll på att städa på stranden där på morgonen. Davids kropp flöt en bit ut i vattnet och Hannahs låg på stranden. De låg cirka 20 meter från varandra och ungefär 30 meter bara från sitt hotell. Och båda hade blivit utsatta för trubbigt våld mot huvudet. Hannah hade blivit utsatt för övergrepp och David hade dränkts. De hittades halvnakna båda två med deras kläder liggande i en hög en bit bort. Man hittade också en blodig hacka, alltså en sån här... ett verktyg för att liksom rensa ogräs med. Det är lite gammaldags. Kan du se det framför dig? Det är liksom en lång stång och sen är det liksom en grej som man drar över gräs. Ja. Och polisen misstänkte då att det här var mordvapnet då, för att det låg på stranden och var blodigt. Man hittade också en använd kondom och tre cigarettfimpar i närheten av kropparna. Det här satte ju givetvis panik i alla som bodde på den där ön, för den är ju väldigt liten. Folk började också blockera hamnen, alltså folk som bodde på ön, för att då se till att ingen kunde lämna en eventuell gärningsman då. Och något annat som direkt hände var ju att det blev då väldigt politiskt laddat. Alltså Thailand hade ju kanske inte precis börjat återhämta sig från tsunamin då 10 år tidigare, men de hade ju liksom kommit på fötter igen och man var orolig för vad det här kunde göra för turismen i landet som man är så beroende av.
Ja, såklart.
Ja.
Deras levebröd.
Ja, men precis. Och polisen hamnade ju under då stor press att snabbt lösa det här fallet. Och det var ju just det att vad de kom fram till sen är ju fortfarande idag väldigt omdiskuterat. En talesperson för polisen sa väldigt tidigt i utredningen att Thai wouldn't do this. Det var liksom det man utgick ifrån, att det här kan inte vara någon ur lokalbefolkningen. Vad grundar man det i? Snarare en önskan kanske, någon slags kriminell data. Men man började istället fokusera på då turister. Man misstänkte att det var ett så kallat crime of passion. En brittisk man som hade delat rum med David blev huvudmisstänkt och han jagades över hela landet. Man fick inte tag på honom, han var efterlyst och sådär. Men det spåret släpptes dock ganska snabbt. Och senare gick polisen ut med nya misstänkta nästan varje dag. Alltså det var hela tiden då nya teorier. Man ville visa att man verkligen jobbade hårt med det här. Men man grep liksom aldrig någon. Och så småningom så började man istället rikta in utredningen då på gästarbetare. För och liksom, man tog in en massa gästarbetare från andra länder då som var i Thailand kanske illegalt och jobbade. Och de här gästarbetarna har ju anklagade senare polisen då för att liksom genomföra nästan tortyrliknande förhör med dem. Polisen förnekade det här. Men det man hade var ju då att man hade DNA från Hannas kropp. Och man genomförde då en masstestning, inte av alla som bodde på ön, utan av alla migrantarbetare på ön. Så man hade ryktat in sig då på att en thailändare kan inte göra det här, utan det måste vara en migrantarbetare. Man gjorde den här masstestningen av DNA. Och 2 veckor efter morden så kom ett spaningsgenombrott. Man grep då de 2 männen Sav Lin och Wai Pyo, 2 gästarbetare från Burma, eller Myanmar, jag vet inte riktigt vad man säger. Jag tror Myanmar kanske är det, vad det heter nu, och Burma heter det förut, tror jag det. De båda jobbade då på en bar som låg bara några minuter från mordplatsen. Polisen påstår att vi har fått en DNA-träff på dem och att de erkänt då efter flera långa förhör. Men det här blev väldigt omdiskuterat då, för de hade inte haft någon riktig tolk med under de här förhören. De kunde inte prata thailändska, poliserna kunde inte prata deras språk, och när det sen blev rättegång då drog de tillbaka sina de här då, så kallade erkännandena. För de hade då fått liksom försvarsadvokater och berättat för försvarsadvokaterna att de hade blivit utsatta för grov tortyr av polisen och därför lämnat de här falska erkännandena. Och så nekar de nu liksom till brotten totalt, att vi har inget med det här att göra, vi har inte sett någonting, vi jobbade och sen gick vi hem, typ. Men det blev en rätt lång rättegång, och på julafton då 2015 så dömdes de båda till döden. Man överklagade det året därpå och bad polisen genomföra nya DNA-tester. Men då menade polisen, och häng med nu, då menade polisen att det inte finns något DNA kvar från Hannas kropp. Det finns inget kvar från det vi testade. Ja, vi har inte sparat.
Men de måste ju ändå ha gjort en profil på det.
Det är ju det som är grejen, va? Att så funkar det inte riktigt. Ja, visst, man skulle kunna ta bort allting ur databasen, vilket man menar då hade hänt. Men då sa försvaret då, okej, men ni har ju DNA, den här blodiga hackan då, mordvapnet, det fanns DNA på den. Testa den då. Och det var inte en match med varken Sav Lin eller Wai Pyo. Tyder det på deras oskuld? Kanske. Men det här överklagandet byggde ju mycket på att den här DNA-insamlingen inte följt då kallad internationell standard, att de här 2 gästarbetarna hade saknat försvarsombud vid förhör, fanns ingen tolk ordentlig, de hade först hörts då som vittnen och de blev aldrig upplysta att de faktiskt var misstänkta. De här 2 dödsdomarna har ju lett till protester både i då såklart i deras hemland Myanmar och såväl Storbritannien då där offren kom ifrån. Man menar liksom att de här 2 är syndabockar och att den verkliga mördaren eller mördarna ännu går fria, för att man menar då att thailändska politiska ledningen, misstänker man väl då, gjorde det här för att säga att det här var olagliga migrantarbetare som vi nu har sett till inte finns här längre. Det är då kritiken mot Thailand. Det är ju en teori då, det behöver inte ha varit så, men det är då man kanske misstänker att det var så pass politiskt tryck på det här. Men det som också var lite läskigt var att den här ön då, Koh Tao, den kom liksom att bli känd som Death Island, vilket är inte jättebra för en turistö då, om man inte vill attrahera sådana som mig.
Men det finns väl i och för sig rätt många som du som åker jorden runt bara för att se mordplatser och obråd död. Men
ja, jag vet inte, om jag åker jorden runt för att men se ändå, det var kanske att ta i, men jag passar inte på när jag väl är i närheten.
Om jag skulle vara thailändare så skulle inte jag vilja ha dig som turist, helt ärligt. Eller dina likar heller. Det är ett jävla konstigt släkte alltså.
Nu,
lite sådär, ja, rider ni utbrott eller begår ni dem? Jag vet fortfarande inte vad jag tror, helt ärligt.
Men, jag återkommer till det.
Jag återigen säger det. Jag har faktiskt aldrig varit i någon med ett rinnande badrum än du. Och det är alltid något märkligt med män som har förrinnande badrum.
För att det märkliga är väl folk som har smutsiga badrum. Inte det? Det borde vi väl ändå tycka är märkligt.
Ja, det tror jag mer än normen, John.
Okej. I alla fall, den här ön Koh Tao kom att bli känd som Death Island, inte bara för det här mordet utan också för att det inom en period på bara 3 år dog sammanlagt 8 turister på ön. Det fanns ingen annan ö som kunde liksom, ja, skylta med det, kanske fel ord, men som där det skedde lika många dödsfall då. Men de flesta, eller alla av de här övriga, inte mordet på David och Hannah, men de andra skrevs av då som olyckor eller självmord. Det blev aldrig någon riktig mordutredning utan någon av dem. Men månaderna efter dubbelmordet på David och Hannah så sjönk också då antalet turister på ön. Men den har nu återhämtat sig. Folk åker dit som vanligt igen. Men frågan kvarstår ju då. Var det de 2 gästarbetarna som mördade David och Hannah? Eller gjorde politiska påtryckningar att polisen slarvade eller till och med satte dit 2 oskyldiga personer? Och ja, alltså rent gärningsmannaprofilmässigt så är jag aldrig särskilt förtjust i flera mördare. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså nej. Att det skulle vara då mer än en
mördare. Det är väldigt sällsynt, va?
Det är väldigt ovanligt, för att speciellt då mord med sexuella motiv. Det kan vara flera mördare, men det är ofta vid rånmord och liknande, eller gängmord och liknande, men väldigt sällan vid sexual. Då ska man ha liksom två då sexualsadister som det handlar om när det kommer till övergrepp som han har blivit utsatt för då. Att man ska hitta då två kompisar, ska då hitta varandra i det. Det är liksom, det är väldigt ovanligt. Men däremot så är det ju två offer i det här fallet, och då ökar igen sannolikheten för att det skulle vara fler än en gärningsman, därför att det är svårt att mörda två personer. Och sen vacklar jag alltid lite när det gäller sån här liksom kritik mot enskilda länder. Alltså förstår jag menar, det känns liksom lite fördomsfullt att påstå att man inte kan lita på thailändska DNA-tester. Alltså varför skulle man inte kunna göra det?
Ja. Det verkar inte gått så bra med det här fallet i alla fall.
Ja, men jag vet
så, de kanske behöver bevisa sig själv väldigt igen.
Ja, alltså jag kan ju förstå då att det finns svenska män som har haft dålig erfarenhet av thailändska DNA-tester, men jag tycker ändå att det är lite fördomsfullt. Samtidigt så är det ju ett faktum att de här polisutredningarna var minst sagt märkligt genomförda, och de var ju inte enligt internationell standard. Man hade inte sparat den här profilen, precis som du sa, Clara. Det är ju liksom märkligt, men det händer ju också å andra sidan i alla länder. Alltså vi pratar ju om de här jävla polismyndigheterna i USA hela tiden. De håller ju på med samma konstiga grejer, så att jag menar, det finns egentligen ingen anledning till att man inte skulle kunna lita på Thailand mindre än på amerikanska myndigheter. Men frågan kvarstår ju dock, varför fanns inte DNA från Hannas kropp kvar?
Det är fishy. De kanske fick en träff, men jag menar, Thailand är väl ett land som hamnar ganska långt ner på korruptionsindex, eller om det är högt upp, jag vet inte, men att det är ett relativt korrupt land ändå, det kan vi väl alla skriva under på.
Ja, och precis som du säger, alltså, fick man en träff kanske, och var det någon som man absolut inte ville fronta som en mördare på den här ön, det kan man ju bara spekulera i, men huruvida det var de här gästarbetarna eller inte, så är frågetecknen alldeles för många för att känna sig liksom trygg i att det här gick rätt till. Jag tycker att utredningen ska öppnas igen. Jag tycker att DNA på mordvapnet som inte matchade någon av de dömda ska genomgå nya analyser, och att man framförallt får nya ögon på det här, alltså andra utredare. Och ja, jag är sugen på att återvända till Thailand nästa vinter. Jag säger redan nu. Så jag erbjuder här med mina tjänster.
Pitchar du in dig själv?
Ja, men så jag erbjuder här med mina tjänster. Jag tycker att det vore ett perfekt sätt att kombinera liksom lite semester med då utredningsjobb på plats på Koh Tao.
Jag kan följa med också som någon slags assistent.
Ja, nej, men det var krimmorgon från Thailand.
Och innan vi slutar så ska jag bara ta, det blir en liten mini-revival av veckans skylt som vi har haft på paus ett tag. Men det var nämligen så att min man stötte på en som var helt underbar. Så här kommer vignetten igen, för den vet jag att ni har saknat.
Veckans skylt.
Ja, det var så att min man kommer in på City Gross och ser då skylten: kör försiktigt, du är viktig för oss. Ja, ni som inte tänker så snabbt, för er har jag gjort en bättre skylt. Alltså jag har fixat City Gross skylt, det här som man brukar säga, I fixed it for you. Så på den här skylten kan det lika gärna stå: en död kund är en dålig kund. Och det var veckans skylt. Ja, men vad fan är viktigt för City Gross?
Nej. 7 kilos paket med mandlar och sånt där.
Ja, mat. Ja, okay. Det är liksom som Ica eller Willys. Nej, men det är ju en vanlig matbutik. Nej, de har ju i och för sig inte online-leveranser som du använder dig av, men...
Ja, men förstår City, jag förlåt, det är en liten avstickare, men förstår City Gross att deras affärsidé att göra då stora matbutiker ute på vischan inte kommer fungera länge till? Alltså det har inte så mycket med det här att göra, men det, om jag ska gå dit och sätta upp min en tror... skylt från mig till då ledningen på City Gross, att lägg ner bara... Det är över.
Jag tror det här är en annan. Vet du vad, John? Jag tror att du får göra en specialpodd om den där som vi kanske lägger ut i något helt annat flöde som heter John siar om framtiden. Eller något, jag vet inte. Men det var i alla fall allt som vi hade idag. Och jag tänker att vi ska tacka för oss, för annars kommer jag aldrig få käft på dig. Så tack för idag. Vi hörs imorgon. Ja, och imorgon är Messiah tillbaka. Så då har vi lite fredagsmys. Och förhoppningsvis så kommer vi också få veta vad han har på sin... Tassos, eller ja, hoppas vi på det, jag vet inte. Ha det bra hörni, hej då.
Ha det bra, hej.
Podplay, en del av Power Media.